Vi kör igen. Podcasten du lyssnar på heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, på iTunes, Acast och andra ställen där poddar... Nej, det är bara där det finns. Ja, det är så. Veckans avsnitt handlar om det här med didaktisk design. Att designa undervisning har ju blivit ett begrepp. Det ska vi prata lite grann om. Vad menas egentligen med det? Inte vad vi vet, men vi kan ändå spåna lite i det. Mycket lyssning. Det här är Skolsverige.
Lyssning.
Yes.
kan man lyssna mer än vad man lyssnar?
Det kan man göra. Det visar sig att de flesta människorna, en betydande andel av folk som lyssnar på podcast, lyssnar på alla avsnitt.
Är det sant?
Ja, de lyssnar igenom en hel serie. Jag tvekar att det är som med åren, för vi börjar närma oss ganska många. Men jag tror ändå, ja, man kan lyssna mer. Därför mycket lyssning är en uppmaning från oss till er.
Lyssna på oss.
Ja, lyssna mer på oss. Ja. Sluta lyssna på andra, lyssna mer på oss. Nej, nej, nej. Lyssna för guds skull på andra.
Ja.
Så. Ja. Det gör vi.
Ja, det gör vi definitivt. Jag lyssnade på Marcus Birro och Sanna Lundell. Det var väldigt intressant i Marcus Birros nya podcast.
Jag har fortfarande inte lyssnat på den. Är den bra?
Nej, men jag lyssnade på just det avsnittet och det var behjärtansvärt, ska jag säga. Alltså, jag gillar ju när folk faktiskt angriper det som är ens, i alla fall, alltså svaghet i... objektivt sett, alltså folk har tyckt att Marcus Birro har satt på sig offerkofta, att han har beklagat sig, att han har rasistiska åsikter. Han har blivit beskyld för väldigt mycket saker och att han då bjuder in Sanna Lundell, som är en av dem som har beskyllt honom för just det, och har ett sansat 60 minuters samtal.
Det är nog ganska fascinerande.
Ja, och de... Och hon får skälla ganska duktigt. Och han själv, nej, men det var ett väldigt vettigt samtal. Och det var väldigt sådär nyanserat, som man inte ofta hör.
Ett annat bra exempel om man vill lyssna på podcasts, Mikael Persbrandt, som gjorde en podcast i ett par avsnitt, som där resonerade sig fram till sin egen diagnos typ. Fascinerande. Annars USA-podden, Sveriges Radio, som startade som USA-valpodden och som gick över till att vara USA-podden. Stor, fantast. Det finns också en massa bra skolpoddar. Vi pratade om didaktorn precis innan vi slog på inspelningen.
Ja,
så det finns inga bevis kvar, men det gjorde vi faktiskt. Så.
Där han bjuder in intressanta gäster. Den är helt klart värt att lyssna på.
Det är sant. Du, hur är läget annars då?
Det är bra. Det är väldigt mycket arbete, tycker jag. Men roligt arbete. Spännande. Nya saker som händer hela tiden, tycker jag. Hur är det själv?
Jo, det är lite samma. Vi har haft ett litet ofrivilligt poddupphåll för att vi har haft så mycket jobb, både du och jag. Men jo, nu är vi tillbaka och det känns bra. Jag har tillfälligt bytt schema. Och den största konsekvensen av det är att jag äter lunch med våra förskoleklassare igen. Jag jobbar inte med dem annars, men jag äter lunch med dem. Och det är, Tommy Tusan, en fröjd värd namnet.
Är det till och med en löneförmån?
Ja, nej, det tror jag inte. Det tror jag, inte. Jag tror att det kan vara den kaosigaste pedagogiska måltiden som finns på vår skola. Men det är också, nej, men det är fint. Jag gillar det. Vi har väldigt bra samtal. Jag hade en diskussion om vart i hela världen bra när jag slänger häromdagen.
Det vet jag.
Jag tror inte vi är överens om det än. Men det, en dag ska vi komma dit.
Ja, det är bra. Och den här podcasten, den fungerar som den alltid har gjort. Det börjar med korta spaningar. Sen går vi in på temat som idag är didaktisk design. Sug på den, det är ett ord också. Och sen så avslutar vi med en elevkrönika. Pedagogiska magasinet, är det något du läser?
Jag har ju den. Jag prenumererar på den. Jag läser det så fort jag får tid. Det är ju väldigt mycket så slow read potential i det magasinet. Så jag tänker att jag läser den när jag verkligen får tid. Jag brukar ha senaste numret liggande på mitt köksbord. Och så brukar jag verka mig igenom det långsamt med flit. Fram till dess nästa kommer ungefär.
Ja, men precis. Och jag läser också lite sådär. Och sen försöker jag verkligen att läsa det som intresserar mig. Och då brukar jag ju annat slinka med. Och jag fastnade på en rubrik här i det här magasinet som står: myten om den jämlika skolan.
Vad är myten där? Alltså, det känns som att... Ja.
Eller hur?
Jag tänker... Är det inte längre jämlikt? Är det det som är grejen?
Ja, och det är den ju inte, det vet vi ju. Och då är det en historiker som heter Petter Sandgren som skriver att den svenska skolan har aldrig präglats av social jämlikhet. Och det är det han menar i myten.
För vi tror att den har gjort det.
Ja, vi tror ju att vi pratar ju om att den svenska skolan är mer ojämlik än förr.
Och det måste väl vara sant?
Ja, det är ju sant på visst sätt, kan man ju säga. Men det gör ju att vi förutsätter att den var jämlik en gång.
Just det. Vi hamnar i en sån där Trump Make America Great Again-grej liksom, där vi vill se, gå tillbaka till något som vi var så himla nöjda över förut, utan att egentligen kunna säga vad var det som var så himla bra och vad det vi letar efter. Liksom.
Förr gick gränslinjen mellan folkskola och läroverk, och idag finns ett växande nätverk av skolor för den sociala ekonomiska elitens barn. Mm. Och det är vi ju med om, för att precis så är det ju att vi har en liksom idag fått liksom elitskolor eller skolor där den sociala eliten går, och så har vi skolor där de andra går. Och förr så var det ju då det brukar min alltså det här att man inte fick gå upp i realskolan om man inte hade vissa betyg, och att liksom men de rika barnen fick alla gå i realskolan och att det spelade roll och sådär. Och det är ju helt sant, men det här resonemanget gör ju att det stämmer ju att det förr i världen, alltså när mina föräldrar var små och pappa gick i realskolan av ren, han var arbetarbarn som hamnade i realskolan på grund av sina betyg, men hans kompisar kom inte dit till exempel. Men det jag tänker på är att det var ju mer jämlikt typ när man gick ifrån det och försökte göra skolan mer jämlikt. Då var det ju mer jämlikt.
Det fanns en period när det var bättre än vad det är nu.
Ja, så tänker jag. Men sen betyder ju inte det att det var helt jämlikt då heller.
Nej, men sådana grejer är väl intressant, om inte annat för att det är inte bra att gå runt och tro på myter, men framförallt också så att vi behöver ha en riktning. För nu verkar det som att vi kraftsamlar rätt mycket runt likvärdighet och likvärdighetsagendan, hashtag. Och sådana grejer liksom så. Och då är det bra att vi också förstår att så här, vart kommer vi ifrån, vart är vi på väg, vad är vi liksom... Vad finns det att ta tillbaka från det som var förut? Vad är det som vi inte vill komma tillbaka till igen? Så. Det kanske är så att liksom, det finns en ojämlikhet som vi inte ens tänker på. För vi har liksom kommit förbi det som samhälle någonstans. Och då får man vara så här, det betyder ändå någonting för hur man jämför saker.
Ja, och vi måste ju komma ihåg, precis som med allt historiskt, att det är väldigt svårt att önska sig tillbaka. Med allting. Man kan alltid, för att man mäter saker olika, samhället förändras. Så man kan egentligen bara titta ganska kort tid tillbaka och önska och korrigera det man har nu. Men man kan ju inte säga så här, 1980, fan vad bra det var då, så gör vi. För det är liksom, det är ju ändå 30 år sedan. Det går ju inte att liksom önska sig tillbaka. Och för att det är för mycket faktorer som har förändrats sedan 1980 till exempel.
Precis. Det om det, vi lägger den notisen, så vi kanske hittar någon länk annars på, vad heter han, Petter Sandgren, någon historiker. Bygger upp till han, och så gör vi så att vi tar och går vidare. Jag har en spaning. Hör du? Idag på vägen hit igen hittar jag min spaning när jag sitter och bläddrar lite i min mail och i mina sociala medier. Häromdagen ser jag lilla Viralgranskaren. Viralgranskaren är ju ett metroinitiativ startat av Jack Werner. Vi har nog till med, ja, vi har ett avsnitt av det, om man bläddrar, scrollar neråt lite.
Vi har haft honom som gäst.
Just det, precis. Mm. Så som handlar om att hitta fake news, liksom så. Kunde identifiera det själv, vad var sant, vad var inte sant. Så. Och så har det liksom lite kvar på Metro efter att han har slutat, nu har de släppt ett skolmaterial. Sen trummas upp ganska ordentligt så här i dagen att här kan man gå och kolla, lära sig om källkritik och hitta lite material och så. Det här materialet är framtaget för elever från 6 till 18 år.
Oj!
Ja, och då kan man tänka sig, vem har jag tänkt här? Och hur har det gått till? Det kanske är flera olika material i det, jag vet inte. Eller så har de hittat något fantastiskt. Men jag tänker ändå att det är spännande. Värt en shoutout. På samma tema fick jag ett mail från den här Blank Spot Project, som är den här stiftelsen som bland annat Martin Schibbye heter han, som startat. De handlar om så här, journalistik som inte får utrymme någon annanstans typ. De har ju startat också ett projekt för skolan som de har liksom samlat på sig lite folk som har varit intresserade av det förut. Och nu har de så här, nu ska vi lansera det här i höst, men man kan testa det redan nu. Som är liksom en ett material som mer handlar om att man får följa Martin Schibbye på en resa före, under, efter en reportageresa i Afrika för att förstå sig principer av journalistik och fakta och information och liksom media idag. Två olika material som har helt olika approaches, men som ändå har tangerat lite samma ämne. Och som kanske är svaret på det vi pratade om för några veckor sedan, där, nämligen hur, alltså, vad, hur i all sin dag ska skolan kunna möta förväntningar att liksom göra folk till bättre mediekonsumenter och nyhets liksom, konsumenter så. Och här finns lite svar.
Ja, och jag tycker det låter skitbra att faktiskt journalister som jobbar med detta engagerar sig i att utbilda både unga människor men också helst äldre.
Ja, ja men precis, det är en del av det som svarar naturligtvis. Och det handlar om att de, för att också kunna fortsätta producera bra, tunga liksom, material, så behöver man också se till att man har de läsarna som liksom, efterfrågar det. Så det är väl ett själv egen intresse så. Ja, och de besitter ju kunskap som inte vi lärare har, rimligtvis.
Nej, men precis. Och det är ju det här med att vi ska kunna samarbeta och sen kan vi faktiskt kanske didaktiskt designa dem så att de kan användas i skolan. Och vad säger du, Jakob? Var det en snygg övergång? Det här... Det har kommit ett begrepp som heter didaktisk design. Och jag jobbar ju på en skola där man med en gång när man kommer med nya begrepp, då slår alla bakut och så skriker alla liksom i primalskrik. Didaktisk design är inget ord jag använder i min...
Är det lärarna som skriker i...
Ja, men alltså man tycker liksom... Nej, nu var jag elak. Men...
Ja, men runt omkring i Sverige så har ju lärarkåren mött sina beskärda delar av konstiga begrepp som sen visar sig vara fluff.
Ja, men lite så. Alltså det här med lärstil,
lärande, ja. Lärstilar... Entreprenöriellt lärande är väl på väg åt det hållet, the big five. Alltså vi har haft lite olika liksom, upp och ner grejer. Och det finns en lång lista där. Och där folk gärna vill tagga in andra saker i det också. Jag tänker att det har liksom testat fräsiga metoder. Och så liksom har det varit en grej.
Och så har man testat och så har man provat, men så har det liksom, och så har det landat. Men vissa saker tänker jag som, så har man ju liksom rönt ut vad det är. Och så, som jag tänker när formativ bedömning kom och blev ett begrepp. Och alla i min, det var så underbart när man kom fram till, men så här har vi ju gjort länge.
Och ofta kanske var folk som föregick så att säga, nej, vi ska inte ha något nytt flum.
Nej, precis.
Och sen när man landade där, ni säger, aha, okej.
Ja, men och nu har vi ett begrepp för det, och nu använder vi det dagligen i den. Ja, men när vi kör den formativa bedömningen och inte den summativa. Och så blir det ett begrepp på ett språkbruk som
är... Ja, det blir ett begrepp som folk accepterar nu. Är det liksom allmänt vedertaget? Ja, det är inte ett sånt som modeord som har gått över, liksom, utan det sitter där någonstans. Det är ändå fascinerande. Nej, men jag tror det kanske är så generellt sett. För vissa ord där känns det som att de kommer och mycket. Liksom. Och så har det väl alltid varit, tänker jag. Men nu som ett didaktisk design... Det finns en poäng att jag tror att i alla fall jag ser en potential i att det här skulle kunna vara en grej att prata om. Som att det här skulle kunna vara ett begrepp som kanske fastnar. Jag tror att du tänker likadant. För det handlar lite om förhållanden. Ja, jag ska inte föregå det heller. Fundera jag så här, vad menas med didaktisk design? Alltså att designa sin undervisning. Vad menas egentligen med att designa någonting? Vad är det?
Nej, men om du designar en bil... Jag har en kompis som designar bilar. Är inte det
faktiskt? Är det sant?
Ja, det är så ofantligt coolt. Och hon har designat, det kommer att släppas en bil nu som är av ett märke som jag har glömt. För att det är lite sådär kinesiskt märke som jag inte vet vad det heter. Men som kommer att släppas nu. Där hon har liksom designat då, och det har tagit flera år, innan mätet och tygerna i bilen. Det är det som är hennes jobb att designa.
Ja, just det.
Och det tar flera år att designa vilket tyg man ska använda, hur det ska se ut, vilka färger man ska ha, varför man ska ha vissa färger och hit och sådana.
Men det måste också vara alltså, tekniska dimensioner av design som liksom man inte riktigt förstår. Alltså saker som säkert är superviktiga för säkerhet och för körupplevelse och så, som inte liksom man ens tänker på. Jag gick en gång på after work med en kompis som jobbar på ett bilföretag, och hans avdelning så var det. Och alla de jobbade tillsammans med att utveckla liksom dörren på den här bilen. På den här bilmärken, på vissa modeller, inte alla. Och liksom, det var deras grej. Och det var de hade en helt intern egen kultur runt den upplevelsen av den där dörren. De hade liksom egna skämt, de hade liksom en egen maktstruktur med olika ansvarsuppgifter i det. Allihopa var superseriösa människor som hade jättetunga ansvar i kopplat till att skapa en bilder. Och jag tänker inte på det med att det är en bit plåt som jag liksom drar igen. Men det finns såklart jättemycket olika, allt från elektronik till teknik till liksom designgrejer, till säkerhetsgrejer, till liksom allt möjligt så. I det som man inte fattar. Och det kanske är en dimension av design, att som användare, som mottagare av design, så ska man inte förstå hela grejen, och man förstår inte riktigt. Alltså när det är väl designat så förstår man att det är mycket hårt arbete som ligger bakom.
Nej, men precis, utan det är ju bara någonting som ska in och så ska det flyta och så ska det bli enkelt. Och jag tänker ju så här att när man pratar om design och designa uppgifter så är det djupare än att planera vad vi ska göra nu. För planera är ju någonting, det är ju någonting annat. Jag kan tycka att när man djupdesignar då, om man nu ska använda det ordet, men om vi ska försöka skilja ut vad är planera och vad är före och efter att bearbeta och vad är då design, då är det ju att man ska göra en uppgift där man har tänkt på alla, eller en undervisning där man har tänkt på dels så att man innefattar hela kunskapsområdet som man ska jobba med, men också att man faktiskt lägger upp så att det är möjligt att, så att man, där man har tänkt på alla olika eventualiteter.
Förstår du? För om man planerar undervisning då gör man inte samma sak då?
Ja, det är ju detta då, men det beror ju på hur man ser det. Om vi nu ska försöka särskilja, vad menar man med didaktisk design? Så tänker jag att man planerar att då ska jag ha, då kör jag den här biten och då kör jag den här biten och den kör jag före den och den kör jag göra det. Om jag nu ska ha ett grammatikavsnitt så tar jag tar ordklasserna först och så tar jag verben och, eller ordklasserna, verben, så tar jag verben sen. Kan vi inte göra det? Verben är ju inte en ordklass.
Nej,
men alltså jag tar ordklasserna först och så tar jag satsdelarna sen och jag tar skitsamma.
Så du menar det är mer design?
Nej, det menar jag är ju en planeringsgrej. Medan designen är, hur lär jag ut då? Om man nu ska, jag vet inte. Hur gör jag för att de ska lära sig? Vad är det jag gör i klassrummet?
Så en planering består av flera olika element som är designade?
Så tänker jag. Kan det vara så?
Ja, kanske. Det skulle kunna vara ett sätt att dela det. Jag tänker att så här, det finns rätt många situationer där lärare av olika orsaker, goda eller inte, hamnar i där man följer liksom ett material. Så ganska noggrant följer ett material. Man går matteboken kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Man kollar alla avsnitt i en tv-serie och så jobbar man med lärarhandledningen eller så. Där man liksom inte gör så mycket själv.
Och där är det ju designat då. Då har man bara planerat
in det. Ja, men precis. Och då tänker jag att det kan ju inte gillas som en design.
Nej, då har man ju, då använder man någon annans design.
Det är ju liksom att du har planerat en lektion för att förbereda och du har tänkt ut vad du ska göra. Men det är inte som att du liksom tänker ut någonting själv.
Nej.
Det är ju lite av ett skällsord att lärare har en tendens att liksom upptäcka saker från scratch. Och det kan ju ta mycket tid, ibland onödigt mycket tid. Men det kan också finnas en poäng att anpassa det för den situationen och den miljön man är i. Den kontexten man är i, de eleverna man har. Det är kanske det som är designelementet när man tar ett material eller när man tar en kurs man haft förut eller när man tar en text som man har jobbat med förut och tänker, men vad är det med de här eleverna då, som är speciellt? Om jag och mina kollegor sitter en tisdag eftermiddag och har läslyftet och vi planerar en uppgift där kollegan i årskurs 1 tänker såhär, men mina elever har jättebra för det här, så hon gör det så där, och kollegan i årskurs 3 tänker, men oj, mina elever har massa av dem behöver göra så här, så då anpassar jag det här lite på det här sättet istället, och sen gör jag på mitt sätt. Så jag jobbar med de eleverna jag jobbar med och så någon annan kollega gör något annat. Och sen ses vi efter en vecka och har gjort samma uppgift fast på 5 olika sätt. För att det var det som våra elever behövde och det var det som våra elever någonstans tog den bollen och gick åt.
Men å andra sidan så kanske ni dessutom har gjort den på 5 olika sätt och inom de 5 olika sätten så finns det olika möjligheter att lösa uppgiften.
Ja, visst. Och det är väl rimligt. Men jag tänker att det just den processen när man anpassar någonting till sin egen kontext i sitt klassrum. Det kanske är det som är design.
Ja, grejen. Också.
Om det är medvetet. Är det omedvetet så är det ju bara att man inte är så bra på att vara lärare. Ja, men på riktigt, det kan ju vara en sån grej att man liksom så tänker att oj, jag ska göra den här uppgiften. Så kommer man dit och eleverna har ingen aning om, de har aldrig talat om de begreppen som jag förutsätter att de har med sig, eller de har aldrig tränat på moment som jag tänker att de redan kan, och så får man panik göra något annat. Det kan ju inte se som kanske, då blir det något annat än det som var avsett. Men det är ju inte för att liksom jag har designat den uppgiften väl.
Nej, men precis. Men nej.
Alltså, jag tänker, om man skulle gå bort den för definitionen, för det verkar vara lite lurigt. Vad är grejen med att designa någonting? Det gör man ju skapar något eget, att man liksom, det behöver inte vara att du hittar på något eget från början, men att man då gör något som är såhär, det här är mitt verk, det är en grej som jag har skapat och som man tar stolthet i och som man liksom fan står upp för.
Jo, men överallt, alltså beroende på var du befinner dig, så är du i olika kontexter. Och beroende på vad du har för förkunskaper och vad man har för, så behöver man ju, man har ju läroplanen, det här ska jag lära ut. Jag har mina elever, de ska jag lära det som det står i läroplanen, och så har jag mig själv som verktyg. Det är ju liksom det, och det är med mina förkunskaper och det jag kan. Och jag är ju som jag är, och du är som du är. Och även om vi skulle ha gått samma utbildning, så är vi ändå liksom lite olika. Men det måste ju ändå finnas. Och så finns det då en massa didaktiskt material där det står att till exempel cirkelmodellen eller genrepedagogik är vettigt att använda i vissa fall, till exempel. Och då får vi ju massa olika. Men då gäller det ju att ta alla de där verktygen som vi har, som vi har lärt oss på våra olika skolor. Och sen använda rätt verktyg till just den elevgruppen liksom som man har, för att det ska passa in. Samtidigt som jag, det borde ju vara en form av design kanske. Och liksom skapa då en.
För då är vi inne i något annat än vi pratade om förut. Då är det designen som är metanivån, där vi liksom planerar upp ett område, eller där vi planerar så här hur vi vill ha det. Och i det så finns det flera olika delmoment som man kan planera. Men att det ingår i ett större projekt, i ett större sammanhang. Där vi har liksom varit så, okej, men nu ska jag jobba med den här boken. Jag har valt ut den här boken för jag vet att den passar eleverna. Vi kommer liksom bearbeta det på de här sätten och så. Och det här är målen och det ska vi komma. Jag kommer göra det så mycket tid och jag kommer liksom fokusera på de här eleverna extra mycket och så. Det är liksom ramar vi sätter. Sen utifrån det så har vi en diskussion med oss själva. Det är så här, okej, vad gör jag på tisdag klockan 11 när jag har mitt första pass? Eller när jag har sjunde lektionen i det området. Liksom så. Och det kanske är det som är någonting som man planerar. Jag tänker att för- och efterarbete kanske är ja.
Ja, men ja.
Det är svårt.
Ja, men det är svårt, för att dessutom så är det ju så här då att när jag designar min undervisning så anpassar jag mig, men så här tänker jag. Jag har ju börjat att jobba helt. Jag upplever att jag gör någonting annorlunda nu. Och det kanske är gymnasierelaterat, vad vet jag. Men jag har ju skapat uppgifter nu den här hösten och den här våren. För att jag har gett mig fan på att det ska gå att skapa uppgifter där man liksom inte kan gå vilse. Gör man som jag, är du med? Och jag har tänkt ut alla fallgropar istället för att. Och det började med att jag snubblade över en uppgift som någon hade lagt ut någonstans. Och så tänkte jag så här, att den här uppgiften som jag snubblade över var omöjlig för mig att förstå vad jag skulle göra. Och då var jag ändå lärare själv. Och jag kände att det här går inte att förstå vad den här läraren har tänkt utifrån att läsa den här instruktionen. Den har tänkt någonting, men det går liksom, det var omöjligt för mig. Och så tänkte jag, så gick jag tillbaka och tittade på mina egna. Och då insåg jag att ja, de går nog att förstå. Men det går också att tolka dem på 3, 4, 5, 6, 7, 10 olika sätt i alla fall. Beroende om man bara läser instruktionen. Och då tänker jag så här att en viss mått av variation vill jag ju ha. Men samtidigt så vill jag ju att de ska ha med de här grundläggande 5, 6, 7 grejerna. Jag vill liksom när de skriver en krönika, att en krönika utan en inledning som man har funderat på är en ganska meningslös krönika. En krönika som inte driver en fråga eller ett påstående är också en ganska meningslös krönika. Och är det då att man ska skriva en krönika om ett specifikt tema, så ska ju det temat vara som en röd tråd genom hela krönikan. Och så vidare och så vidare. Och då måste ju de här aspekterna som jag verkligen vill att eleverna ska ha med för att kunna sätta något slags betyg finnas som en checklista på uppgiften, så att de kan kryssa av att jag har gjort de här grejerna som läraren vill att jag ska göra. Och det roliga med det är ju att när den här checklistan har kommit på uppgiften och att jag har skrivit väldigt tydligt att det är utifrån de här checklistorna, utifrån de här bedömningsaspekterna kommer jag att bedöma sen. Då får jag ju också in ett resultat som motsvarar det som jag vill ha. Vilket ja, det gör att, och sen kan de ta med sig det, för det är det som är det fina med checklistan, att checklistan är så pass allmän ändå, att de kan ta med sig den, så att när de kommer då har gjort det här några gånger och ska skriva någon annan text, så känner de igen att ja, men inledning måste jag ju ha i alla texter jag ska skriva, det är ju inte bara krönikan. Jag måste ju ha liksom någon fråga eller någon påstående som jag utreder. Och, jag måste, och helt plötsligt så sitter det. Men att jag har redan från början, från dag ett påtalat. Så idag när vi gick igenom argumentation med de elever som ska ha tydligt. Då vet ju de, då är det samma checklista. Fast den är specifik.
Till men Karin, nu närmar du dig någonting. Där man liksom har designat den på ett helt annat sätt. Det är liksom över tid. Mm. Där du går från planering till planering liksom, där du har så här, det här är hit jag vill ta dem och det är på det här sättet jag vill ta dem dit, och jag gör de här grejerna nu för att det kommer att göra dem rätt förkunskaper för att sen ta dem vidare dit. Det är den nivån av det. Jag Wikipedia upp där, för jag tänkte, vad är det som händer? Det finns en fantastisk bild på det, så det är Comic Sans i den här bilden, och redan där kände jag starkt för att inte läsa vidare, men det har jag gjort för att jag offrar
alltså,
mig för
du
podden.
Har alltså googlat didaktisk design.
Jag googlade medan du pratade, och det var bra. Lyssna på den, det är fantastiskt. Det är faktiskt riktigt ganska bra. Didaktisk design innebär att någon planerar, utformar och utför aktiviteter eller liknande för någon och några, så att ett lärande blir möjligt. Didaktisk design används inom förskolor och skolor, men också på många andra ställen. Många människor sysslar med didaktisk design, exempelvis när de skapar informationsvideos som läggs ut på internet. Det handlar om att man planerar hur ett visst lärande ska gå till. Lite så som du pratar om nu också.
Eller hur?
Där man, liksom så här, man planerar sin undervisning. Du säger, men vad ska jag gå igenom? Vad ska jag ta det här? De här bitarna. När man tar ett vidare grepp och tänker så, okay, men jag gör det nu för att de ska komma hit sen. Eller så. Och då delar man upp det här enligt några författare. Nämligen Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand. Har skrivit en bok om det. Så delar man in det i, tydligen kan man göra, i design för lärande och design i lärande. Utifrån olika perspektiv av lärandeprocessen, där man kan tänka sig att ur ett vuxenperspektiv eller ur ett studiedokumentsperspektiv eller liksom så, så är det så att vi designar för lärande att vi gör det här för vi vill att de ska komma hit, vi vill att de ska liksom ta de här förutsättningarna, det du pratar om nu, att säga jag går igenom de här grejerna och sen vill jag komma hit och så. Och då framgångsrikt design för lärande kan vara då, kanske då att man säger, här har jag skapat en miljö där det blir lättare att se en röd tråd, lättare att saker bygger vidare på varandra, eller lättare att så här, inte misslyckas liksom. Medan design i lärande innefattar vad elever och barn gör av de förutsättningar som lärandet erbjuder. Och det där är ju jävla med lite kontroversiellt, kan jag tänka mig.
Säg det där sista igen.
Det handlar om att man också designar vad är det, man tar hänsyn till vad är det barnen och eleverna gör av de förutsättningarna som kommer. Att man liksom säger, det du säger, så, okay, men ingen kan misslyckas i det. Då har du också sagt att okay, men då tar jag ett ansvar för att jag tar ansvar för deras användning av det här materialet. Eller att jag styr upp när jag ser att det blir fel. Eller att jag liksom så. På ett sätt som är rimligt. Men som också, tror jag, en del av de lärarna som inte gillar nya begrepp skulle kunna vara så här, jag kan bara ta dem till vattnet, men jag kan inte tvinga en åsna att dricka. Liksom. Det får någon annan liksom... Är du inte efter själv? Jag ser inte att det är min åsikt. Jag ser att det är en poäng man kan föra fram. Och den kan vara rätt, den kan vara fel. Jag vill på riktigt inte lägga någon värdering i det. Men man kan ju tänka att mitt ansvar slutar vid undervisningen. Att själva lärandet bygger på ett personligt engagemang som jag inte kan förutsätta eller tvinga fram. Eller så, utan det finns där om det finns där. Säger ju vissa.
Ja, och då vill jag hålla... Det finns ju så här, jag kan inte lära ut någonting till någon elev som skolkar. Som
nej,
inte är här.
Nej.
Det är omöjligt. På det sättet så går det inte. Däremot så kan jag ju faktiskt ta ansvar för att om en elev liksom sätter sig och skriver och försöker följa de här instruktionerna och sen kör fast, inte kommer fram till något, vad ska jag fortsätta skriva? Vad ska jag, det är ju min roll.
Precis, och exakt vart den gränsen går kan vi diskutera in absurdum. Jag tror att jag själv kan pendla lite till
och med. Ja, men absolut.
Bara man är det utifrån olika sammanhang och så. Men nu är det också en aspekt i det. Och man genom att skilja på de två aspekterna under grupperna, liksom, att säga design för lärande, design i lärande, så har man redan där fattat att okay, det är ett vidare perspektiv än att planera undervisning, som vi är inne på förut. Inte för att vi ska sluta planera saker för guds skull, men att designa en hel upplevelse kan vara en annan sak. För exempel att designa liksom upplevelsen att kolla på en informationsvideo eller designa upplevelsen i att besöka ett museum och så, det är inte liksom vår profession.
Nej.
Och det är inte liksom ah, jag sticker ut taken för det är bara lärare som lyssnar ändå. Det är inte i närheten av lika komplicerat som är design i en grundskoletid.
Nej.
Eller en gymnasietid eller en förskoletid eller vad man vill. Men det är ändå intressant att fundera på hur man gör det. För den processen i sig kan göra oss mer medvetna om att så här, det här är någonting som vi behöver ta större ansvar för. För exempel så tänker jag att det är problematiskt förr eller senare. Att vi har en massa lärare som bara följer lärarhandledningar, för exempel.
Ja, men det är inte så konstigt, ska jag säga.
Det är absolut inte konstigt, men det är problematiskt.
Det är väldigt problematiskt eftersom didaktisk design inte tas på överhuvudtaget något ansvar någon annanstans i organisationen. För att om det är all den här tiden som jag har lagt till att faktiskt försöka designa en undervisning som hänger ihop och som jag har gjort ihop med vissa kollegor och sådär. Mm. Det bygger ju på att jag gör det när alla andra har gått hem. Alltså att jag måste lägga egen tid på det. Ja. För det finns inte den tiden inom...
Nej,
inom
nej, alltså drivkraften att vara den läraren man vill vara får oss att jobba övertid. Mm. Obetalt.
Och det är ett problem i sig, för att vi behöver fundera på...
Det är ett strukturellt problem på samma sätt som att det är ett strukturellt problem att det finns inte tillräckligt goda förutsättningar för designare i undervisning. Och samtidigt så är det också så att vi har inte en tradition av att designundervisning.
Nej.
Vilket innebär att det finns skolor, ska man ändå erkänna. Även om jag inte tror att det är en majoritet av vad det är för att. Där det skulle kunna finnas förutsättningar för att designundervisning. Men där de inte tas tillvara på. För att man har en tradition eller man är inkörd hjulspår. Eller liksom man är i så här, vi brukar göra så här eller så. Det är en ganska skadlig liksom, tradition. En praktik som vi behöver göra med.
Ja, och det behöver vi göra, för den finns ju internationellt och den finns ju långt tillbaka i tiden.
Ja,
jag läser Elena Grecos Napoleon kvartett, tror jag det heter. Det är 4 böcker just nu. Mm. Min fantastiska väninna i första boken. Och där det handlar, den första boken handlar om hennes skolgång. Jag är ju en sucker för att skolgångsbeskrivningar i litteratur. Det är av, alla som har lyssnat på den här podden vet det. Men det kretsar mycket kring hennes skolgång. Och det roliga är ju att hon går i Italien, det här är 50-tal, och det jag tänker att det inte är så jävla stor skillnad mot Sverige 50-tal.
Nej.
När det kommer till skolan. För att det är läroverk och det är liksom grundskola. Mm, mm, mm. Och arbetarklassens ungar kommer inte in i läroverket, vare sig föräldrarna vill inte. Nej. Att de ska göra det, de ska jobba och så här. Men i alla fall, Greco är arbetarflicka, hamnar i läroverket i alla fall. Och det som är intressant är ju hur mycket, hon lägger ju ner ofantligt mycket tid att plugga. Och uppgifterna är ju, det är ju liksom sådär att lärarna undervisar, skriver på tavlan. Och har man inte fattat det lärarna säger, då är det ens eget fel.
Mm.
Det är liksom en idé. Har man inte fattat, gör man fel och får underkänt, har man inte lyckats lära sig alla deklinationer i latinet.
Nej,
men då är det ju faktiskt fel på dig och då får du sluta skolan. Så enkelt. Eller så får du göra om tentan tillräckligt många gånger så att du faktiskt klarar dig. Och det här är så jädra intressant, för att det är den skoltraditionen vi kommer ifrån. Mm. Där liksom lärarna bara skulle liksom vara uppslagsverket och leverera kunskapen.
Mm.
Och de unga skulle ta sig in. Till att där vi är idag, där didaktik är någonting intressant och där man då inte längre ska leverera kunskapen utan där man faktiskt ska lära ut kunskapen.
Mm.
Och det är klart att det är skitlång tid från 50-talet och till idag.
Mm.
Men samtidigt så lever ju den här tanken vad enkelt det skulle vara. Och det är fortfarande så på universitetet, tänker jag.
Och den praktiken finns ju fortfarande kvar i vår historia och i vår ryggmärg och i vissa klasser och så. Så är det. Så är det. Och det kan vi göra som är gott. Men i överlag så ska man vara väldigt noga med att inte liksom beskylla lärarna för det. För det är inte ett lärarproblem, det är ett strukturproblem. På samma sätt som ett resursproblem att vi inte har all didaktisk design på alla skolor. Det är inte minst en designprocess i alla personalrum. Så är det ju också så att vi får inte tid och resurser att göra upp med vårt förflutna.
Nej.
Alltså individuella lärare som har jobbat länge. Jag har inte jobbat alls särskilt länge. Jag har jobbat i 7 år som behörig lärare. Jag har jobbat 10 år om man räknar in de år jag vikarierade runt och så. Det där är, jag känner redan att jag börjar stelna i min roll som lärare, vem jag är. Jag känner redan att jag har massa saker jag gör oreflekterat, för att så här brukar jag göra. Och liksom då har jag kollegor som jobbat 25 år längre än mig.
Mm.
Det är klart att de måste känna samma sak. Och det kan inte bara deras ansvar att hela tiden kasta ut saker som man vet funkar och testa nytt. Utan det måste ju också finnas inbyggt i systemet. Ett ansvarsfullt sätt att ta tillvara på erfarenhet. Men också att inte låta folk liksom fastna någonstans.
Nej, men alltså att det finns en utbytbar, alltså det här byter vi ut och det här tar vi in nytt och det här byter vi ut och det här tar vi in nytt. Mm. Och det här är ju med det här att faktiskt designa för att ungarna ska lära sig någonting och också att faktiskt tänka igenom vad är det, vilka synergieffekter kan vi få? Det är skitintressant. Mm. Jag känner att det här kan jag nörda loss i hur mycket som helst. Vilka synergieffekter kan jag få av att lära ut hur man läser en viss roman?
Mm.
Mm. Kan jag få någon synergieffekt på någon annanstans då?
Mm. Mm.
Kan jag vinna? Kan jag dra nytta av olika? Vi har just nu kopplat på grammatiken i skrivandet. Alltså, det är det här nya nu att man kan byta ut nominalfraser och sådana här saker och kolla då på olika nominalfraser och se om vi varierar dem, vad händer? Och det är ju ren grammatiskt arbete och det har vi börjat med. Och det ger ju faktiskt synergieffekter på elevernas skrivande när de skriver kröniker sen, eller vad de skriver. Intressant. Men det borde vi ju göra mer.
Det borde vi göra mycket mer. Och den sortens undervisningsutveckling är nog en av de smartaste grejerna vi kan göra med vår tid.
Mm.
Apropå det, lite för att landa i någonting som alla kan relatera till. Såg du den här kommunpolitiken någonstans? Du såg den här? Ja, precis.
Ja.
Som hade någon skön var en kommunalråd, typ. Som var sådär, vad håller lärarna på med sin tid? De är ju aldrig med sina kunder. Vad sysslar de med?
Och de är ju inte med sina kunder heller, det är underbart.
Nej, men precis. Hon fick sina fiskar varma. Så vi behöver inte gå in mer på det. Men det är en intressant grej, för om man utgår från det och tänker att alla vettiga diskussioner om läraryrket har en helt annan approach, så kan man ändå landa i någonstans i att så här, den sortens undervisningsutveckling när man letar efter synergier, när man verkligen på djupet funderar på vad håller jag på med min undervisning, det är väl använd tid.
Det är väldigt väl använd tid. Det är en inbyggd fortbildning och kanske vi skulle fundera på vilken fortbildning. Vi har 104 timmars fortbildning per lärare. Kanske är det så att vi borde egentligen bygga in i de här 104 timmarna undervisningsdesign istället. Eller vad heter det? Didaktisk design?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Det ska rimmas i den vanliga arbetstiden.
Ja, jag vet inte. Men vi kan fundera på det.
Nu vet vi vad didaktisk design betyder enligt någon definition. Jag funderar lite på det. Jag hoppas att ni där hemma har funderat lite på det också. Har du någon tanke om det? Hör gärna av det till oss i olika sociala medier så fortsätter vi diskussionen där. Det vill vi på riktigt gärna göra.
Väldigt gärna.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka om allt går väl.
Vi får väl se hur det går med den saken. Men vi har en plan i alla fall. Ha det gött, hej!
Hej, jag heter Tuva och jag är 9 år. När vi var små var det lite enklare att leka för att vi hade lite mer fantasi. Ännu, så nu är vi tvungna att berätta innan vi börjar. Nu för tiden brukar vi inte leka så mycket. Vi brukar mest spela fotboll eller prata. I skolan brukar man mest spela fotboll, prata eller typ jaga. Men hemma så leker man någonting med dockor eller någonting som man har i sitt rum. Eller så brukar man läsa eller vara ute. Leken har varit en väldigt bra sysselsättning för småbarn eftersom de inte har lika enkelt att sitta i ett hörn. Men det är inte bara en sysselsättning, det är också roligt. Ibland brukar folk bråka om grejer i leken. Då försöker vi hitta en lösning och då går det över ganska fort. Man leker när man är barn. Livet är en lek när man är barn. När man leker ibland brukar man träffa nya kompisar. Lek för mig betyder att man ska umgås och ha roligt. Hej då! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.